utan handlar det också om Jesu kärlek till en enskild människa och till den kristna kyrkan. Och i Höga visan står det så här: om en man skulle vilja ge allt han äger för kärleken, skulle då någon förakta honom? Och då kan man undra, vad är det för en kärlek som är värd så stora offer så att man skulle vara beredd att ge allt man äger? Det går en serie program på tv just nu, och den där serien har gått förut med olika avsnitt, och jag tycker att den är så sevärd. Den heter När livet vänder, och det är Anja Kontor som gör djupintervjuer med människor som har varit med om väldigt svåra händelser, som man ändå har hittat en väg igenom och liksom ett liv efter det svåra. Och den här veckan var det en kvinna som hette Kristina Pettersson. Och för några år sedan hade hon drabbats av en ganska oskyldig infektion. Men det gick över till en sepsis, alltså en allmän blodförgiftning. Och hon drabbades av mördarbakterier. Och för att rädda hennes liv var man tvungen att amputera armarna strax nedanför armbågen och benen ovanför knät. Och så berättade hon nu några år senare, där hon satt i sin rullstol, att hon var nedsövd länge. Och så väckte de henne sakta till ytan. Och då drömde hon mardrömmar. Och hon drömde att hennes lille pojk, de hade bara ett barn, var död. Och så sa hon att i vanliga fall när man har en mardröm, då vaknar man ju. Och så ser man, åh vad skönt, det var bara en dröm. Men hon vaknade liksom aldrig riktigt till, utan hon blev kvar i den där mardrömmen. Och så höjde man henne så pass mycket till medvetande så att man skulle kunna tala om för henne det förfärliga som hade hänt, att faktiskt hennes armar och ben i stort sett var borta. Och då levde hon fortfarande kvar i detta. Lille David är död. Så det var liksom det första hon frågade. Hur är det med David? Ja, sa de, han mår hur bra som helst. Han är hos mormor och morfar. Och då beskrev hon att hon blev så oerhört glad och lättad över detta. Att det bara var en mardröm. Att hennes barn levde. Så det där att armar och ben i stort sett var borta, det gick väl att leva med. Jag tyckte att det var en sån fantastisk bild. Det står i en psalm i Saltaren, som ju är Bibelns stora bön och sångbok, att en människa nästan är en gud. Och där en människa blir mest lik Gud, det är i kärleken, när den är som allra starkast. Och kanske blir den aldrig starkare än en förälders kärlek till sitt barn, när det är som allra bäst. Det är en bön som jag brukar använda när jag är vigselförrättare, där den här formuleringen finns. Underbart har du skapat oss, Gud, och gett oss gåvan att kunna älska. Och det är nog den största gåvan som vi som människor får. Ett djur kan visst känna tillgivenhet, men det är nog människan förbehållet att kunna älska. Och så blir ju livet lite olika för oss, beroende på vad vi har med oss från början och vad som kanske händer under livets gång. Men jag tror att Ylva Eggehorn har väldigt rätt när hon skriver i en dikt: det är svårt att lära ett barn att hata. Varje lärare vet hur kärleken i dem vägrar att dö. Och därför är det sällan förgäves och inte heller för sent att offra någonting av kärlek till en annan människa som särskilt behöver det. Och en människa kan verka hur bepansrad som helst, och ändå så har kärleken länge en förmåga att nå in. Därför att den där vittringen av kärlek är på något sätt det sista som dör hos en människa. Och på samma gång så tror jag att det finns oändligt mycket kärlekskraft i varje människa. Alltså viljan att älska som på något sätt längtar efter att bli tagen i bruk. Ibland talar vi så ytligt om kärlek som om det bara är en känsla som kommer och går. Egentligen så tror jag att det är en utmaning och ett arbete livet igenom. Och jag tycker så mycket om en bön som aposteln Paulus ber i ett brev i Nya testamentet. Han ber för en församling han har besökt och grundat. Och så skriver han: jag ber att er kärlek ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Precis så tror jag det är. När kärleken djupnar och växer, då kan vi bättre avgöra vad som är väsentligt. Just kärleken till ett barn, där finns kanske viljan att offra något för kärleken, mer än någon annanstans. Och kanske är det just där vi därför kan förstå något av Guds, faderns kärlek till sin mänsklighet. Jag bläddrade i Göteborgsposten igår innan vi reste hit. Och på lördagar är det ofta många dödsannonser i det som är den stora dagstidningen på västkusten. Så det var två hela uppslag. Och jag la märke till, som jag har gjort många gånger förut, att det var inte många kors i de här annonserna, utan det var väldigt många andra symboler. Och jag kan på ett sätt förstå det. Därför i det sekulariserade Sverige så är det många som inte har något grepp om vad korset egentligen betyder. Och det kanske går att förstå att det säger någonting om att Gud är en Gud som känner medlidande när Jesus dör på korset och vet vad smärta är. Att Gud vet vad det är att känna sig övergiven därför att Jesus ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Det går liksom att ta till sig. Men det är svårare att förstå själva poängen med korset. Varför skulle detta hända? Varför skulle Jesus dö om han sen än uppstod? Ja, vad vill en förälder för sitt barn? Man vill först och främst skydda sitt barn. Och så vill man ju väldigt gärna att barnet ska hitta någorlunda rätt väg i livet. Och går det illa så vill man om möjligt ställa det till rätta igen. Och är det så att ett barn hamnar riktigt illa och kanske rent faktiskt står inför rätta och väntar ett straff och det finns någonting att sona, så skulle nog varje god förälder, om det var möjligt, gå in och ta straffet på sig så att barnet liksom kunde gå fri och kunde fortsätta sitt liv. Det är kanske något av den bilden vi behöver utforska och förstå för att något begripa varför Gud sänder sin son för att dö på ett kors för att sedan uppstå. Och egentligen finns det sammanpressat i en enda vers i Bibeln som man ju därför ibland kallar för lilla Bibeln, därför att den säger liksom allt. Och det är Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och Bibeln säger rätt så rakt på sak: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus. Och därför Händer det någonting med alla människors död när Jesus dör på korset? Sen behöver inte längre döden ha det sista ordet i en människas liv. Petrus, en av Jesu lärjungar, han predikar om detta strax efter det att Jesus har uppstått. Och då förklarar han för en stor skara människor som lyssnar vad Jesu död och uppståndelse kan betyda för varje människa. Och han säger så här: därför ska min kropp en gång vila med förtröstan. Min själ ska inte försvinna i dödsriket. Jag har fått se livets vägar, och jag ska jubla av glädje när jag får se Guds ansikte. Och då är inte längre döden en punkt, utan döden är en övergång till ett annat liv. Och då står det något fantastiskt också i ett brev i Nya testamentet som säger oss att detta att döden inte har sista ordet inte bara betyder någonting när vi en gång ska dö, utan det påverkar också i hög grad vårt liv. Det står så här i Johannes första brev: den som älskar har gått över från döden till livet. Jag tycker det är en fantastisk mening, värd att meditera över. Den som älskar har gått över från döden till livet. Vad kan det betyda? Ja, jag tror det betyder ungefär det här: att den som verkligen utger sig av kärlek där det behövs är nära Gud. Det går liksom inte, oavsett vad man tänker och tror, att vara långt borta från Gud när man utger sig av kärlek för någon annan människa. Därför att där är Gud på något sätt alltid närvarande. Och vad den kärleken kan handla om, det finns ju också beskrivet i ett brev i Nya testamentet som Paulus har skrivit och som vi ofta använder till exempel vid en vigselgudstjänst. Det står så här: kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Det är ju så stora och vackra ord. Och man kan ju läsa dem. Och så tänker man på någon som man vill försöka älska och inte alltid lyckas. Och så kan man känna, ja men min kärlek är inte så tålmodig och god. Den uthärdar inte allting, tror inte allting, hoppas inte allting. Och när jag konstaterar det i en situation där jag försöker älska någon, där det inte är så enkelt, då brukar jag hålla fast vid orden som också stod: kärleken vill ingen något ont. Och så brukar jag tänka, ja, det kanske jag åtminstone kan säga om den här personen som inte är så lätt att älska. Jag vill i alla fall inte henne eller honom något ont. Och då kanske man kan börja liksom därifrån. Jag nämnde igår att jag har arbetat i många år med en tidskrift som heter Pilgrim. Och jag läste innan jag åkte hit i fredagskväll texterna till nästa nummer av Pilgrim. Och det var bland annat en artikel av en kyrkoherde någonstans i Västergötland. Hon heter Judith Fagrell. Och jag tyckte så mycket om det hon skrev. Hon skrev bland annat så här: att som kyrkoherde, som herde för en ganska stor jord av olika slags får, så finns det människor som är lite svårare att älska än andra. Men jag brukar försöka se dem som en del av den skapelse Gud älskar. Och så övar jag mig i kärlek och så märker jag att mitt hjärta mjuknar. Så tror jag det är. Den där kärleken som Paulus skriver om, han säger också, den söker inte sitt. Men det betyder inte att en människa som vill älska måste utplåna sig själv. Jesus säger faktiskt att det är det viktigaste budet, att älska Gud över allting och sin medmänniska som sig själv. Och jag tycker mycket om något Jesus säger vid ett tillfälle. Han säger så här: ingen tar mitt liv. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det. Och jag har rätt att ta igen det. Och jag tycker det är ett sånt bra exempel på att leva ett utgivande liv. Som ju Jesus talade om i texten vi läste. Man ger fritt, fast med rak rygg. Det är liksom inte fråga om att krypa. Ett namn som vi har lagt på minne på senare år, särskilt när han nu fick fredspriset, äntligen, är ju den här märkliga läkaren i östra Kongo, Denis Mukwege, som i den förfärliga krigföringen där så många människor, kvinnor, bestialiskt har våldtagits och fått sina liv förstörda, blir opererade på Panzisjukhuset för att få åtminstone något av sitt liv tillbaka och får också hjälp med själens sår. Det var ju så med Denis Mukwege att han höll på att stryka med i ett attentat för några år sedan, men räddades på ett märkligt sätt. Var i Sverige faktiskt för att återhämta sig. Han tänkte inte återvända. Det var för stor risk, inte bara för honom utan för hela hans familj. Men det kom brev från kvinnorna i Kongo: snälla, kom tillbaka. Och han orkade inte motstå det utan återvände. Nu lever han alltid med familjen, liksom inom sjukhusets väggar, för det är tryggast där. Men han har en livvakt. Och på något sätt tyckte jag att det var så skönt höra honom säga i svensk tv när han var här för att hämta fredspriset. Det är skönt, därför att då kan jag röra mig en del utanför sjukhuset. Annars skulle jag inte stå ut. Och jag tyckte att det var så skönt att han sa de där orden. Han är en helgon, en hjälte, men han är en människa också. Annars skulle jag inte stå ut. Också i den stora kärleken så vill Gud att vi ska tänka på oss själva, annars blir vi inte längre människor. Vi går in i fastan och många människor tar vara på den här tiden på ett lite särskilt sätt. Öva sig i att avstå någonting. Och jag tror att det kan vara en väldigt nyttig övning. Det är ungefär som att man rensar bort ogräs i sin trädgård så att de ädla växterna kan få större växtutrymme. Jag är ganska ofta med och leder det som kallas retreat. Det betyder ju att dra sig tillbaka. Och då träffas en grupp människor på någon plats i landet. Jag är ofta på ett slott söder om Linköping som heter Bjärka-Säby. Och man lever några dagar i ganska mycket tystnad. Där det också är samlingar av bön och vägledning och enskilda samtal. Och när man börjar en sån retreat så talar man med varandra den första kvällen. Men det brukar märkas att människor är på väg in i en slags tystnad. Så det är liksom ganska lugnt. Och jag minns en sån gång när jag skulle börja en retreat på Bjärka-Säby. Så dök det upp en man som inte alls betedde sig som de andra. Jag sneglade lite och såg att han var tatuerad längs hela armarna och hela hans uppträdande var liksom inte så där front och beskedligt som många andra retreatgäster. Och så berättade han där vid bordet för oss alla att han ganska nyligen hade kommit till tro. Det var ingen stor kris, sa han. Jag kände bara att det måste finnas något mer att hitta i livet än det jag hittills har hittat. Så jag lämnade storstaden och flyttade ut till landet och fick god kontakt med prästen i en kyrka där och började gå dit, för jag sökte något mer i mitt liv och hittade en tro. Och så kom fastan, sa han. Och då frågade jag min präst, betyder det att jag ska låta bli att äta nu då i 40 dagar och 40 nätter? Och prästen skrattade och sa att nej, det är nog inte så många som riktigt har det så på blodigt allvar. Men du kan ju fundera på något som du kanske vill avstå ifrån för att ge plats åt någonting som är ännu bättre. Och då bestämde jag mig för, sa han, att under fastan skulle jag bara titta på tv på helgerna. Och veckokvällarna skulle jag ha det lugnt och tyst, sätta mig med Bibeln eller någon annan bok och fundera över det mest väsentliga i livet. Och det gav mig så mycket, sa han, så jag har fortsatt med det allsen dess. Jag ser bara på tv på helgerna, veckokvällarna försöker jag odla det som är liksom viktigare i längden. Och det kan vara något sådant. Och man ska inte ta till för mycket, men bara lite. Kanske bestämma sig för, nu de här veckorna ska jag inte köpa något onödigt, bara det jag behöver. Eller jag tar en kväll i veckan där jag låter både datorn och mobilen ligga. Sätter mig och läser, kanske ber, tänker på det som är mest väsentligt. Eller man kanske tänker, en del avstår jag ifrån. Jag äter inga efterrätter. Jag avstår från godis den här tiden. Och så lägger jag lite extra pengar i en fastesparbössa till de som har det mycket sämre än jag. Och så kan man faktiskt få uppleva detta. Jag rensar lite i min trädgård. Andra växter får en större chans än förut. När man arbetar ganska mycket med att sitta med människor i enskilda samtal som jag gör, människor som kämpar med sitt liv på olika sätt, då är det ganska naturligt att man också behöver någon man själv kan gå till. Och en av dem som kom att betyda väldigt mycket för mig under många år, som själavårdare, vägledare, dog tyvärr ganska tidigt. Jag minns det samtal som blev vårt sista. Han visste nog inte att han redan då faktiskt var dödssjuk. Han trodde att han hade ryggskott, men det visade sig vara något helt annat. Men jag minns att han, som alltid var så artig, och reste sig när jag kom in i rummet den gången satt. Och så skulle jag gå efter det att vårt samtal var avslutat. Och då ropade han mig tillbaka. Och så sa han någonting som inte hade nått med vårt samtal att göra. Men det blev faktiskt det sista han sa till mig efter många år av nära kontakt. Därför har jag aldrig glömt det. Han sa så här: Liselott, till slut finns nog bara en väg, och det är offrets. En stor kärlek innebär nästan alltid att man försakar något av det egna för något som är ännu viktigare. Inte det att bli fattig. Nej, det kan visa sig till slut att det är att verkligen bli rik. När man ger av fri vilja, inte för att någon tvingar till det. Det stod att lärjungarna som följde Jesus upp till Jerusalem var rädda och fyllda av bävan. Det finns ganska många anledningar att känna bävan i världen idag. När Jesus har uppstått från de döda så berättar Bibeln hur han möter en av sina lärjungar, Johannes. Och Jesus säger till honom: var inte rädd. Jag var död, men jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det är vad fastan handlar om. Det är vad påsken handlar om. Och det är när man lite förstår det som man kanske gärna till slut, om man får tillfälle att förbereda det, väljer ett kors i sin dödsannons. Därför att det handlar om att det finns en väg från döden till livet. Till slut, när Jesus dör på korset, berättar Bibeln att det händer något i templet i Jerusalem. Den stora katedralen som då fanns där. Där fanns olika rum. Ett rum allra längst in som kallades för det allra heligaste. Det fick bara överste prästen gå in en gång varje år. Och det skilde från rummet utanför av ett väldigt tjockt draperi som kallades för förlåten. När Jesus dör, då rämnar den uppifrån och ända ner. Så det är fri insyn för alla in i det allra heligaste. Jag kom ut med en ny bok för ett drygt år sedan som är texter för varje dag under hela året. En bibeltext och några ord av mig. Jag funderade länge på vad den skulle heta. Jag kom på det en dag när jag stod och diskade faktiskt. Den heter Inte långt borta från någon enda av oss. Det står så i Bibeln. Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Det är det som det handlar om. Och därför finns det inte svar på alla frågor, men någon att gå till med sina frågor och någon att följa på livsvägen. Amen. Låt oss be. Tack för solen, Herre, som lyser idag. Att vi mitt i februari kan ana att det kommer en vår. Hjälp oss att tro att så kan döden övergå i liv för oss alla, därför att du har banat väg. Du vet vad som fyller oss med bävan och med rädsla idag, både personligt och för vår värld. Kom till oss i allt detta. Låt oss känna att du är nära och att du kan visa en väg. Amen.